En podcast från Sportbladet.
Natural enthusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world, natural enthusiasm.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna tillbaka till det lilla forum vi brukar kalla för Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Med mig i studion har jag som vanligt Kalle Karlsson, ständige Premier League-tyckaren. Och bredvid dig sitter Fredrik Falk. Välkommen.
Tack ska
du ha. Debut i, inte i Premier League, det är andra gången du är med.
Andra gången jag är med i Premier League-podden. Sist jag var med så var det svalt med reaktioner. Jag fick ingenting kastat på mig.
Så men det är ett bra betyg. Det innebär ju att du inte har gjort bort det i alla fall.
Ja, jag tar det så då. Jag får se om det händer någonting.
Vi skickar en uppmaning då till alla er lyssnare att reagera på vad han än säger idag då, så får vi väl se.
Feedback är viktigt.
Ja, men feedback det är kul om inte annat. Vi har en del att prata om idag, fast det inte har spelats någon engelsk ligafotboll på ett par veckor här, så har det ju hänt en del. Vi har en stor match i helgen, riktigt klassikermöte, Arsenal mot Manchester United. Ganska digra skadelister på båda sidor. Arsenal är vi vana vid, de har ju alltid långa skadelister, men Manchester United, det ser ganska jobbigt ut faktiskt. Vi ska dessutom prata en del om Wayne Rooney som ju jubilerade här i helgen. Vi ska prata lite grann om den här landslagsfotbollen. Det är väl inte så där jättemycket intressant att säga ur ett engelsk-brittiskt perspektiv egentligen, utan vi koncentrerar oss på den ligafotboll som vi har framför oss. Men vi kan väl börja där med skadorna, Fredrik. Du har sett Uniteds helt sanslösa skadelista av de här alla spelare som man säger är doubtful.
Ja, men det tycker jag. Men det ser man ju i många storklubbar nu. Det är inte bara United, men det är, jag vet inte riktigt vad som har hänt. Om det är många som är slitna efter landslagsspel eller VM som har varit. Men det är, om man tittar på de namn som är borta i United där, så det ser inte jättepositivt ut. Men sen är det väl några som är på väg tillbaka också från skador. Så att jag vet inte hur mycket man ska...
Vi kan väl gå igenom dem.
Ja.
Ashley Young har varit borta sen tidigare. Rojo, Axel Uled... Kan jag sympatisera med, jag drog axeln och led igår på en innebandyträning. Känslor för Rojo där. Daley Blind, borta, knäskadad. Carrick, tillbaks efter skada och blev skadad igen. Får se. Honom kan vi nog räkna bort. De Gea har ett finger ur led. Som man säger, osäker. Vi får väl se hur det påverkar honom. Di Maria blev nersparkad av Nani.
En sån sak.
Vad är det för sätt?
Ja, Nani är väl bitter för att Di Maria tagit hans plats. Så att det var väl helt logiskt.
Han gjort det ganska bra.
Gjort det väldigt bra i Sporting.
Får man säga så här. Rafael, Phil Jones, Johnny Evans, Luke Shaw och även Falcao är tveksam till start mot Arsenal. Det är inte många kvar.
Nej, det är inte det. Och det är ju... alltid när det gäller de här skadekriserna så att man letar efter faktorer och sådär. Och det var intressant här nu när den här fitnessgurun och rättshaveristen Raymond Verheyen gick ut på Twitter av alla ställen och slog fast att det var inte alls konstigt att Manchester United drabbades av så många skador. För att Fanchal när han kom in i somras så ökade han träningsdosen rejält under försäsongen. Gick upp på dubbla pass. Spelarna var inte vana vid det. Många spelarna kom från ett mästerskap. Och han skrev då på Twitter redan i augusti att det här kommer att ge konsekvenser. Och nu ser vi konsekvenserna av det enligt Verheyen då. Att den här ökade träningsdosen har man inte tagit tillräckligt mycket hänsyn till att utforma individuella program till de spelare som hade behövt det. Falcao till exempel kommer tillbaka efter en lång skadefrånvaro med sin knä. Luke Shaw. Och blev ju beskylld för att ha för dålig fitness när han kom tillbaka. Det är alltså inte jag som slår fast det här, utan det är ju Verheyen som har jobbat som fitnesstränare i många storklubbar tidigare som ofta påpekar tränares bristande kompetens när det gäller just fitnessbiten.
Fitnessguru och rättshaverist som
ja,
slog fast.
Precis, och saken till den är att imorgon ska faktiskt gå och lyssna på Raymond Verheyen, så att vi får se vad han säger då. Han kommer till Stockholm faktiskt.
Spännande.
Mm.
Du kanske kan ta upp det här då med just Manchester United.
Får se om det blir någon frågestund då. Då ska jag skicka in den frågan, ja.
Men de möter ju ett Arsenal som givetvis inte ska vara sämre när det kommer till skadelistor. De är ju alltid där uppe i toppen och krigar. Danny Welbeck fick kliva av landskampen i veckan. Känningar, det är väl osäkert om han egentligen slog upp någonting eller om det bara var lite stramt. Vi får väl se, det mesta tyder väl på att han kommer starta i helgen. Men man har ju Özil borta, Koscielny, Arteta, Debuchy och Ospina och givetvis Diaby. Stackars Diaby, han är alltid skadad.
Ja, det är väl ingen skräll. Men det är intressant det där man säger med Arsenal alltid skadekris. Det har de ju. Men United har ju också faktiskt typ varje år en skadekris på backsidan, upplever jag. Jag minns ju förra om åren när de mötte Milan där i den där Champions League-semin och Kaká sprang i åtta runt Wes Brown och Gabriel Heinze var det ju som var mittbackar då. Det har ju funnits andra tillfällen liksom, i princip varje säsong där de får spela med Michael Carrick som mittback. Mm. Och det är ingen slump att det händer år efter år, utan det måste vara någonting i de här klubbarna som gör att de gång på gång drabbas av mycket skador. Mm. Om man tittar på Chelsea till exempel nu så har ju de faktiskt klarat sig väldigt, väldigt bra från skador den här säsongen. Spelar typ samma 11 match efter match.
Ja, men så är det ju. Det är förstås jävligt svårt att peka på vad det beror på. Det är väl ganska många som står och kliar sig i huvudet och försöker få ett svar på det. Det skulle spara klubbarna ganska mycket energi och pengar.
Jag tror jag nämnt det tidigare, men Arsenal, de initierade någon egen undersökning i våras här där de verkligen skulle gå till botten med varför de drabbas av så mycket skador. Om det kunde vara underlaget liksom på träningsanläggningen till hur de äter, till allt möjligt. Jag vet inte om de har kommit fram till något där, men de fixar ju den här Jonke, den här nya fitnesstränaren i somras och för att komma till rätta med det här, men hittills har det inte gett någon effekt. Men å andra sidan så tar det ju tid om man ska lägga om sin träning så innan det ger effekt, så att vi får ju se här på lite sikt om det kan bli någon bättring för Arsenal.
Ja. Känner ni, upplever ni att det har blivit värre med skadorna?
Nej, det tycker inte jag man kan påstå. Jag tycker ibland så, det finns ju en tendens att man håller på att övervärdera det här. Man kallar in fitnessexperter som jag pratade om innan, att man ska göra undersökningar. Det är jättebra att det är professionalitet liksom, kring skadebiten. Men ibland känns det som att fan, det är de lag som spelar mest matcher som drar på sig flest skador. Och den här säsongen är det United. Nu är Kalle inne på att de har problem tidigare, men jag tycker man kan ändå säga att Chelsea har haft stora problem förra säsongen. De har haft Terry som har haft sin skadehistorik bland annat. Och är Terry borta i det mitt försvaret så är det lätt att det läcker där bakåt också. Så att jag tycker ändå att, jag menar, de som spelar flest matcher, de drar på sig skador. Och är man fotbollsspelare själv så vet man hur lätt det är att dra på sig skador. Det behöver inte alltid vara att man är sliten. Och det räcker med en liten konstig fotinsättning i en närkamp så kan du vara borta i 2 månader. Och det är så fotbollen fungerar, tycker jag. Och då, om du har spelat mest matcher så är det inte så konstigt att man drar på sig skador. Så jag tycker att det finns en, ibland blir det så att man sitter och utvärderar det där ut och in. Liksom. Man kommer inte så långt fram, men det är bara konstatera att det är så det är.
Det kommer ju förstås, alla de här skadorna för både Arsenal och United kommer ju påverka helgens match ganska mycket. Nu vet vi ju inte riktigt huruvida De Gea spelar till exempel. Han har ju varit otroligt viktig för United den här hösten. Det kan ju vara en kanske den viktigaste faktorn av alla, huruvida han spelar. Det vet vi ju inte idag. Det kan ju mycket väl vara så att han står där på lördag.
Jag läste var en intressant faktiskt synpunkt. Det var någon engelsk tidningskrönikör som ställde frågan om man skulle skjuta upp matchen mellan Arsenal och Manchester United i helgen bara för att det är så mycket skador. Jag tyckte det var i alla fall intressant att han väckte frågan. Jag tycker absolut inte att man ska göra det, för att det blir ganska parodi när man bara lyfter den frågan. Det hade ju inte lyfts som det hade varit liksom Crystal Palace mot Leicester som hade haft mycket skador. Då hade man inte ens ställt frågan. Men jag tyckte ändå var intressant att han, jag har inte sett någon annan som har liksom föreslagit det kring en match och att man ska skjuta upp den för att det är för mycket skador. Mm. Okay. De här har ju ändå ganska många världsklasspelare i sina trupper, så de ställer ju inget liksom brödgäng på planen i alla fall.
Vem tror ni påverkas mest här då? Arsenal eller United? Det är svårt, nu har ju United ännu fler spelare skadade, så det är klart att de på något sätt påverkas mer. Men hur ser ni på styrkeförhållanden mellan trupperna som de förväntas ställa ut?
Ja, jag tror att United har lite fler akilleshälar i sin backlinje än vad Arsenal har. För att Arsenal kan ändå få ihop en hyfsad backlinje. Nu sprang ju såklart Montero sönder den backlinjen här mot Swansea här i förra omgången. Där han latchade lite med Chambers. Men jag skulle ändå säga att... ja, det var samtidigt. Jag menar, Monreal är ingen... liksom klockren mittback på något sätt, så att det kanske är en akilleshäl att ha honom där i en toppmatch. Det är svårt att säga. Det kanske är så att båda lagen har sina akilleshälar.
Mycket mål då?
Ja, det är rimligen med de här försvarslinjerna så borde det bli.
Hur många som har lyft frågan om att byta plats på Callum Chambers och Nacho Monreal?
Ja, jag tror att det skulle vara vettigt.
Tror ni Wenger skulle göra så? Han brukar ju vara ganska så envis i sina beslut och i sina strategier.
De har ju Arteta tillbaka nu, så man har ju möjligheten att spela typ Flamini som högerback och peta Monreal till bänken. Men vi får se vad han hittar på.
Hur ska United ställa upp dem? De har ju, vem ska spela vänsterback till exempel? De har ju Rojo, Shaw och Blind förmodligen borta då. De har ju värvat tre stycken vänsterbackar egentligen den här sommaren. Ingen är tillgänglig till den här matchen. Det blir väl Tyler Blackett kanske?
Ja, om inte han behövs centralt. Ja, nej, men det känns som att Tyler Blackett kanske får vänsterbacken i den här matchen då. Mm. Paddy McNair lär väl fortsätta i mittförsvaret.
Tillsammans med Chris Smalling. Och till höger, nu har vi Rafael förmodligen borta också.
Valencia antar jag högerback då.
Antonio Valencia som högerback. Ja, det är ett vad brukar man säga, ett lappverke.
Ja, det kan man säga. Gary Pallister hade vridit sig i sin grav.
Så är det. En annan skada som det har skrivits en del om de senaste dagarna är Daniel Sturridge, som skulle varit tillbaks efter sina två längre skador. Nu drog han ett lår igen, borta 6 veckor. Vad säger man?
Han är för snabba muskelfiber, helt enkelt. Jag såg någonting att han var ute där och pratade om att de här skadorna, de här muskelskador som han dragit på sig, det går i släkten så att säga. Så både farbror och om det var pappa eller sådär som också drog på sig bristningar och sträckningar i musklerna. Så att han har kanske inte generna riktigt, men jag vet inte heller där. Det måste vara så oerhört tungt när man liksom är på väg tillbaka till en skada eller från en skada om man känner att man är på G och sen så händer det där igen. Och det verkar vara en ny typ av skada också. Så att det blir ett jäkla meck för Liverpools mediciner att reda ut det där.
Och dessutom när han också känner att laget verkligen behöver honom. Och fansen vill verkligen inget heller än att han ska vara fit och tillbaka på planen. För att man har sett så enormt stor avsaknad av den där anfallaren som de hade i fjol. Så då är det nog ännu tyngre för en Daniel Sturridge att få gå nu ytterligare tid här på rehabcykeln.
Och nu när man kliver in i en period där man faktiskt har flera matcher med lite, vad ska man säga, lättare motstånd. Man ska möta nykomlingar, man ska möta lag som har inlett den här säsongen ganska svagt. Man har en 5-6 matcher där man kanske hade kunnat vända den här trenden och få lite medvind och sett att en Daniel Sturridge faktiskt kunde göra den stora skillnaden. Nu får man harva vidare med Balotelli och Borini och Ricky Lambert som ju inte har rosat marknaden. 3 stycken forwards som jag tror inte har gjort ett enda ligamål.
Ja, det kan
tillsammans på sina, jag läste någonstans, 880 någonting matchminuter gemensamt och inte ett enda ligamål.
880 minuter var mindre än vad jag trodde i och för sig att de skulle spela tillsammans, men det är klart att det är ju ändå en, vad blir det, 9 matcher eller någonting, och det är ju inte tillräckligt bra helt enkelt.
Vi har fått en fråga här ifrån Jesper Lindblad. Med Sturridge skadebenägenhet och Balotellis urusla målform, borde Liverpool kalla hem i en situationstecken Origi?
Ja, det tror jag att de överväger att göra nu. Och det går ju redan rykten om att Lille i sin tur då tittar på anfallare som skulle ersätta honom. Så att det skulle kunna vara en möjlig lösning för ett januarifönster att plocka hem honom. Jag tror inte det är någon färdig spelare som går in i Premier League och bara direkt. Men då får man i alla fall en spelare som kan hota. Och framförallt en spelare som är löpvillig och går i djupled.
Ja, det har pratats om att man ska vara beredd att då köpa ut honom från det där sista halvåret på lånekontraktet. Det pratas om 5 miljoner pund.
Oj.
För ett halvår av en spelare man egentligen redan äger.
Ja, det var mycket.
Det är saftigt.
Det var mycket, men det är klart, Lille sitter ju förarsätet där när det gäller förhandlingen. Med tanke på att Liverpool är desperata.
Så är det. Med, rapporterar om både 3 och 5 miljoner pund. Och okay. Som kvällstidning väljer vi det högre beloppet. Så är det. En forward som däremot är hel och frisk och antagligen kommer starta i helgen är Wayne Rooney. Gjorde sin 100:e och 101:a landskamp nu i veckan. Har ett fantastiskt fas. Alltså, han är bara 29 år gammal och har gjort 100 landskamper. Han måste vara en av de yngsta någonsin. Att ha gjort så många landskamper i den åldern. Och med tanke på alla skador han haft.
Ja, Podolski slog väl någon rekord när han gjorde 100 landskamper. Gjorde han inte det? Var inte han den yngsta då? Som
det var mycket. Och då var han 100. Kanske 28 eller...
Ja, 27-28 där, ja, kanske.
Mm. Någonting sånt. Och ska man ju räkna in då Wayne Rooneys benbrott och såna här saker inför mästerskap. Och att han, ja... 46 mål på de 101 landskamperna. Mm. Det är helt okej.
Det är helt okej och han är ju på väg upp nu och slår sig in där. Gary Lineker twittrar ju lite roligt där i helgen där med att han skulle dra sig tillbaka från landslagsspel nu när han var på väg att gå om honom där. Och det är väl ju bara en tidsfråga nu innan han faktiskt går upp och tar första platsen på den listan. Det kommer han ju göra. Det som är intressant att diskutera, det är ju ändå att man känner att Wayne Rooney har underpresterat i landslaget jämfört med vad han gjort i klubblaget i sin karriär. Du har det där EM-et 2004 när han slog igenom och hade hela världen vid hans fötter. Han var 18 år och gjorde väl 4 mål, tror jag, det mästerskapet. Var världens största fotbollstalang då. Men sen har ju andra spelare sprungit om honom som är... Ja, som Ronaldo då till exempel, som verkligen har distanserat honom. Och i landslaget så är ju höjdpunkterna väldigt, väldigt få faktiskt efter det där EM:et. Det man kommer ihåg från Wayne Rooneys landskamper och landslagsminnen, det är ju snarare det där röda kortet när han stämplar Carvalho och hans usla form i VM 2010.
Mm. Om ni skulle då sätta in honom, jämföra honom med andra liksom stora strikers i det engelska landslaget, säger de senaste 30 åren, från liksom Kevin Keegan, Alan Shearer, Gary Lineker och så vidare. Vart placerar ni Wayne Rooney?
Eftersom man inte har lyckats på de stora scenerna i landslaget, bortsett från det här EM:et 2004, där han faktiskt bara gjorde det i gruppspelet. Sen blev han ju faktiskt skadad direkt i åttondelen mot Portugal. Så håller jag ju honom efter Alan Shearer, jag håller honom efter Gary Lineker. Men sen är han ju med där uppe. Mm. Såklart. Sen kommer han ju därefter. Och det finns väl en tendens kanske av att man undervärderar hans insats, för man hade hoppats så mycket mer när han har varit så bra i klubblaget som han ändå har varit. Och hade så otroligt stor talang som han hade från början.
Ja, för det är ju ändå ingen dålig fotbollsspelare vi pratar om, även om man hade ännu högre förhoppningar att han kanske skulle bli en av de absolut, absolut bästa i världen. Så vet ni vad? Jag har faktiskt satt ihop ett litet Rooney-quiz.
Stort.
För att hylla denna unga legendar. Kan börja så här. Wayne Rooney håller på ett annat brittiskt lag än då Everton och United som man har... Nu får du inte tjuvkika, Karl.
Nej, jag ser ingenting på det där borta. Jag är för gammal, så jag har alldeles för dålig syn för det.
Han håller faktiskt på ett annat brittiskt lag i tillägg då till Everton som han växte upp med. Och vi får väl utgå från att han har vissa känslor för Manchester United efter decenniet han gjort på Old Trafford. Men vilket kan det vara?
Men eller, är det något i Premier League eller? Det måste vi kunna ge.
Det är inte Premier League.
Nej, jag minns inte. Barcelona.
Det finns en logisk väg att lösa det. Mm. Jag kan säga att det handlar om hans irländska påbrå.
Kan det kan det vara Celtic? Eller?
Ja, precis så är det. Han växte upp som Celtic-supporter och har erkänt att han följer det laget fortfarande.
En bra kille helt enkelt.
Alltså, ja. Det är på det visst. Ja, visst. Wayne har en lillebror och en kusin som också är professionella fotbollsspelare. Vad heter de?
John heter ju lillebrorsan.
Plockar du laget?
Nej, inte nu längre. Han var ju... Det var mycket snack om honom när han kom fram då. Och såklart för att han hade...
Född 1990, han är bara 23.
Okay.
Så att han är...
Nej, jag vet inte vad
några år yngre än Wayne.
Nej, vet inte vad han är.
Han finns i Chester nu för tiden. Okay. Han har dessutom en kusin som heter Tommy. Som spelar i Macclesfield. John och Tommy Rooney. Så sägs det att faktiskt... brorsan där, John, att han har aviserat att han hellre skulle spela för ett irländskt landslag än för ett engelskt. Så det finns tydliga irländska rötter i familjen Rooney fortfarande. Sista frågan då. Han blev ju den yngste spelaren i landslaget när han debuterade, som Theo Walcott sen har slagit i rekordet. Men han är fortfarande den yngste målskytten i det engelska landslaget. Men han har ett annat rekord, ett rekord som han delar med David Beckham. Vilket är det?
Oh.
I landslaget snackar vi.
I landslaget, ja.
Inte flest frisparksmål.
Nej. Han är nämligen den mest utvisade landslagsspelaren. Och det säger inte så mycket, för det är två röda kort det handlar om. Både han och David Beckham står på i sin landslagskarriär. Så blev det. Wayne Rooney.
Wayne Rooney.
Veckans hyllning. Jag tänkte också att vi skulle ta en liten sväng ner till Wales. Där det ju spelas fotboll i allra högsta grad. Landslaget går bra. Och Swansea fortsätter att gå bra. Senast där för två veckor slog man Arsenal. Nu till helgen så ska man ta sig an Manchester City. Det är hårda bud. Vad säger vi om Swanseas framfart den här hösten? Man ligger just nu på en femte plats på 18 poäng. Före bland annat Arsenal, Manchester United, Liverpool, sådana lag. Gylfi förstås, återkomsten varit en stor bidragande orsak.
Ja, definitivt. Det fanns ju ett litet frågetecken kring Swansea egentligen efter att Laudrup hade gått in och kört sitt första succéår. Och sen blev det lite kraschlandning år två där. Så slutade med att han fick gå. Och så kommer en Gary Monk in som gick i princip direkt från att vara spelare till manager. Ett steg som de flesta avråder från att ta idag på den högsta nivån. För att det är så pass svårt tränaryrket och så. Och han fick ju liksom första våren för att bara hålla dem kvar. Lyckades med det. Och sen att han har tagit fart på det här sättet och lyckats lotsa dem mot toppen. Det är ju väldigt imponerande. Bra värvningar. De senaste åren, Boni har ju varit en fullständig hit. De har lyckats behålla såna här spelare som man kanske kunde ana skulle försvinna till andra klubbar. Som Ashley Williams till exempel. Han har ju varit rykten om i 3 års tid. Och de har ändå lyckats hålla kvar honom. Och det tror jag är extremt viktigt. Sen har de såna här spelare som... De har liksom tur inom citationstecken. Att de inte är riktigt så bra... Så att de blir nypta av en stor klubb. Men de är fortfarande jävligt bra. Nathan Dyer, Wayne Routledge. Det är ju spelare som kan sysselsätta ett försvar. Och verkligen sätta ett topplagsförsvar på prov. Men de är i alla fall inte så bra så att de skulle värvas av Arsenal eller Manchester City. Så att de har ett gediget material. Jag menar, ta ytterbackarna. Jag menar, Angel Rangel är ju en väldigt kompetent högerback.
Ett av de roligaste namnen också tycker jag.
Ja, det kan man kanske tycka. Men sen när de tappade Ben Davis där vänsterbacken, då tädde det så himla bra. Så att de hade ju Neil Taylor som kom tillbaka från skada. Han har ju varit borta nästan ett år från fotbollen där. Och liksom, ja, det blev som blessing in disguise att han var skadad. För då liksom var det ingen annan klubb som kunde värva honom. Och så kom han in och så hade de en vänsterback där. Sen plockade de tillbaka Sigurdsson. Blir fullständig hit. Så att bra värvningsarbete och den här nedärvda traditionen av att spela fotboll som sitter väldigt djupt rotad. Det spelar ingen roll hur många gånger de har bytt tränare nu från liksom Roberto Martinez och Paulo Sousa och Rodgers och hela vägen fram nu. Det är liksom även under Gary Monk nu, så de är fortfarande ett väldigt, väldigt spelande lag. Och de byter ut spelare, men den sitter så starkt i deras DNA att de kan fortsätta spela den här fotbollen.
Mm. Hur har Gary Monk då, vi var inne på det att han hanterat det bra, hur värderar ni honom som manager? Efter faktiskt lite tid.
Jag värderar honom väldigt högt. Jag tycker det är grymt stort att komma från som spelare och sen ta ett basa för ett lag. Så det har man ju hur många exempel som helst på när det inte har fungerat. Så att jag värderar honom väldigt högt, och precis som Kalle säger, han måste ju ha ett finger med i de här senaste värmningarna som han gjort. Titta på en sån som Modo Barro till exempel, som det är ändå ett guldkorn att hitta på något sätt. Han kommer in mot Arsenal och gör skillnad direkt. Och det är inte den enda killen som han kanske har gett trygghet och fått fart på ändå. Så att jag tycker att han är lätt topp 6 manager i Premier League för mig.
Bara, om det är någon som lyssnar som inte vet vem Modo Barro är, så är det alltså spelaren som värvades från Östersund i Superettan direkt till Swansea, kom in mot Arsenal nu för ett par veckor sedan, orsakade frisparken som sen ledde till målet, segermålet.
Var det inte lite märkligt att Erik Hamrén inte hade koll på honom?
Det kan man tycka, men samtidigt ganska, jag menar, ja.
Jag bara reagerade på det när jag hörde det.
Det var märkligt. Det har varit så mycket snack om honom ändå senaste året.
Och inte minst sen han började prestera i Östersund och den succén.
Ja, jag hajar till det när jag hörde det. Men sen är det ju lätt att sitta och hylla människor bara för att det har gått bra en kort period också. Man tittar på dem som finns i ligan som kanske har egentligen gjort bättre resultat över längre tid. Så man kanske svävar iväg lite. Men jag gillar Ansgard på något vis. Jag gillar hur Swansea spelar, och jag gillar de spelarna de plockar in. Och nu knöt de väl upp Boni några år här framöver också. Och det visar lite det som Kalle säger, att de kan ju ändå fungera lite under rollen. De kan ha de här spelarna som ändå gör jäkligt bra, men som kanske storklubbarna ändå håller sig ifrån att köpa.
Mm. Kanske Gary Monk den karaktären som de inte får behålla då. Är det han som håller nivån som en storklubb plockar upp inom ett år eller två?
Nej, inte inom ett år, men det är klart, fortsätter han göra resultat här så kommer han ju kunna ta ett mellansteg och gå upp till en klubb som har större budget och sådär i nästa steg. Sen tror jag fortfarande det är lite för stor steg till en stor klubb. Jag tror att många blev avskräckta av David Moyes exempel. De kommer gå på väldigt stora namn liksom i fortsättning, och namn som har presterat i större klubbar. Så jag tror det blir ett mellansteg först. Kanske till en klubb som Everton eller någon av den digniteten innan han får en chans uppåt.
Mm. Vad tror vi om Swansea till helgen då? Om man säger så här, Swansea kommer med bra form, har precis slagit Arsenal. Manchester City kommer med en dålig form som kanske kan gynnas lite av att det har varit landslagsuppehåll här och spelare har fått tänka på någonting annat än en sekund eller två. Men det ska väl, det blir väl nästan omöjligt att betta emot Manchester City på hemmaplan oavsett vilka de möter och oavsett dagsform, eller?
Det beror lite på vilka City väljer att spela också, med tanke på att de har en viktig fight mot Bayern München eller Champions League sen. Så att Kompany är ett frågetecken där om han ska spela inte. Så det beror lite på hur Pellegrini väljer att lägga sina kort, får man säga. Men det blir väl en liknande matchbild kanske som mot Arsenal för Swansea del, att de trivs ju rätt bra när de får ställa om, och sen har de sina klassspelare som kan ta vara på fasta och så vidare. Så det beror nog lite på hur City väljer att komma ut i den matchen, tror jag.
Mm. Ja, de har ju verkligen kniven mot strupen där sen mot Bayern München.
Samtidigt har de ju kniven mot strupen i ligan också, för jag menar, skulle de tappa poäng nu mot Swansea, Chelsea går och vinner, alltså det där avståndet, det blir ju så pass stort så att det går inte att äta upp sen till slut. Så att det är kniven på strupen på alla fronter för City nu faktiskt. De har ju satt sig i den situationen själva.
Det är ju nästan så mycket poäng nu så att man undrar om Chelsea överhuvudtaget kommer tappa så här mycket poäng för resten av säsongen.
Det är ju 8 ner till City, och det tror jag väl i och för sig att de kommer tappa under säsongen. Men jag menar,
det skulle förutsätta att City inte tappar en enda poäng då liksom.
Exakt, tåget börjar rulla, och det gäller att de hoppar på nu, de andra storklubbarna, för att annars kommer de aldrig komma ikapp.
Nej, så är det. Vi lämnar Swansea och det mötet till helgen där. Så tycker jag vi tar lite frågor. Vi har fått in jättemycket frågor. kan väl börja med John Hugo Olsson. Han skriver så här: Giggs betydelse kontra Bales för det walesiska landslaget. Där tycker jag man ser en ganska stor attitydsskillnad, där Giggs egentligen aldrig presterade riktigt, aldrig var den där stora superstjärnan som han ju borde varit, och som bar det där landslaget i, liksom, i kval och viktiga matcher, som ju faktiskt Bale verkligen är. Han brinner för det här landslaget, han vill inget mer liksom i sin fotbollskarriär än att ta det här walesiska landslaget till ett mästerskap, vilket de ju faktiskt ser ut att kunna göra.
Ja, alltså Bale tycker jag är en spelare som han kan aspirera på att vara en av de bästa spelarna i världen. Giggs var ju inte det under sin karriär. Han var inte en spelare som var en av de absolut bästa. Och det är klart, det är ju de där spelarna som är alltså absolut topp. Det är de som verkligen gör skillnad. Och Bale är en sån spelare som, har du en Bale i ett lag, även om han spelar för San Marino, så gör han skillnad för det laget. På ett sätt som Giggs är lite mer beroende av att ha lagkamrater runt omkring sig. För att han lite mer sån spelare som hittar väggspel och använder sina lagkamrater för att ta sig fram i plan. Medan Bale är i princip bara speed och otroligt svår att stoppa. Så att Bale betyder mer för Wales än vad Giggs någonsin gjorde, ja.
Mm. Ganska intressant anslag de har i Wales nu faktiskt. Spelade väl kryss mot Belgien i helgen bland annat. Det är inte illa pinkat, får man säga. Det hypade belgiska landslaget. Kanske vi ska börja hypa det walesiska. Får se här. Om de tar sig till det här EM:et, vilket de inte ser alls omöjligt ut, så lär de ju bli hypade. Det lär bli mycket, mycket Wales-prat i sådana fall. Vi går vidare. Viktor Lundqvist undrar vem som har bäst ben i Premier League.
Wilfried Bonny.
Han
har ju två klubbor som påminner om Roberto Carlos. Om man menar med bäst, alltså stora starka ben som...
Ja, du får definiera bäst precis som du vill.
Jag skulle säga att han har sanslösa ben.
Mm. Sämst ben? Peter Crouch.
Ja, fast de är ju långa, de där spirorna han har. Alltså.
Man gillar ändå dem.
Spindel, alltså han är som en bläckfisk när han suger in bollar. Liksom. Så att, nej, jag skulle inte säga att de är dåliga.
Ja, just nu så skulle jag känna nog att Sturridge har sämst ben, som de alltid går sönder.
Mm. Fair point.
Patrik Lilja vill att vi ska prata mer om West Hams Aaron Cresswell. Kör gärna någon lista på underappreciated fullbacks, till exempel Tony Hibbert.
ja, det skulle kunna heta Tony Hibbert-listan, faktiskt, för att han var ju verkligen undervärderad. Så. Nej, men Cresswell värvar ju från Championship, tror jag, och han har ju verkligen övertygat, spelat sig in i laget och varit väldigt, väldigt bra. Oerhört bra offensivt, kommer på överlapp, slår inlägg, skulle vi kanske behöva ta ett litet kliv defensivt också för att kliva upp i den där samlingen som anses vara ligans allra bästa vänsterbacka. Men han är på god väg. Utvecklingen har varit fantastisk den här hösten.
Ska vi sätta ihop en topp tre mest underskattade
ytterbackar?
Ja.
Ja, Tony Hibbert är väl etta på en sån ändå, med tanke på att han år efter år i Everton gjorde matcher utan att vara liksom i rampljuset en enda gång. Men han var ju alltid superstabil, så att han ska jag sätta etta. Och vi är med för ytterbackar. Gary Neville var ju lite av en sån under karriären. Jag tror att han har fått mer credit nu efteråt när han har blivit så uppskattad som tv-expert än vad han var under karriären. Det var ju länge som han var ifrågasatt i liksom varför spelar han i landslag i princip. Men han var ju också en sån som han gjorde ju väldigt, väldigt sällan en dålig match.
Men en sån som Azpilicueta då?
Alltså, ja, absolut.
Jag lyssnade bara på Sky Sports nu för någon vecka sedan, och då var det väl Carragher och Neville höll ju han som ligans absolut bästa ytterback, och då hajar man ändå till liksom. Man tänker fan, de väljer ändå han, så att
Ja, då sa ju den bästa försvararen, alltså defensiva försvararen men, så. Och det är alltså,
Men nu har fått klassisk, mycket klassiska uttalandet från Mourinho. Ge mig 11 Aspilicueta så vinner jag vilken trofé som helst. Han håller ju honom otroligt högt.
Och efter det citatet där för ett år sedan typ, var ju det. Då har han fått rätt mycket cred, Aspilicueta. Men han är, kanske fortfarande ska anses vara underskattad, för han är ju otroligt stabil alltså. Och det är roligt att han blir ännu bättre sedan han tog steget över till vänsterbacken. Man var som högerback någon gång, trots att han är högerfotad.
Man ska säga också att de senaste åren så har ytterbackarna fått mer uppmärksamhet. De har fått lite andra uppgifter kanske. Lite en annan spelartyp. Vi ser liksom en Seamus Coleman förra året. Liksom en Luke Shaw får jättemycket uppmärksamhet. Vi har en Nathaniel Klein den här säsongen som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Så kanske är det lite trendigt just nu med hypade ytterbackar.
Kanske, men då är det ju extra intressant då att Aspilicueta blir så hypad. För att han är ju inte den typen av modern ytterback som ska gå offensivt i varje anfall. Utan tvärtom, offensiven är ju hans svaghet. Det är den enda svagheten han har. Det är ju just att han är defensivt så solid som han är. Men ja, vi slänger in en annan ytterback nu då som i höst har övertygat väldigt stort. Det är ju en annan Chelsea-back faktiskt. Det är Ryan Bertrand som är utlånad till Southampton. Och han har ju varit sensationellt bra.
Är han utlånad fortfarande eller är han såld?
Jag tror han är utlånad fortfarande. Jag kollar upp det nu.
För att det var ju, fan, det känns som det var ett par säsonger sedan han figurerade i en Chelsea-tröja.
De har ju den där till tendensen att de lånar ut spelare.
Ja, vi kommer in på det, vi har fått en fråga om det som vi ska ta senare. Spelare som många var lite frågande till.
Ja, han
är på lån fortfarande. Många storklubbar som var där och nosade, men Chelsea ville inte släppa till varken Liverpool eller Arsenal som var intresserade. Blir det ett nytt lån? Southampton som ju har mönstrat ett otroligt försvar den här säsongen. Nathaniel Klein fick landslagsförtroende, gjorde det bra under Hodgson. En spelare som i skymundan liksom utav men Luke Shaw i förra säsongen och sen kom Callum Chambers och sådär, men otroligt duktig spelare Klein.
Ja, och det sägs ju till och med liksom snacket nu i England är ju att det här är vår nya högerback liksom. Och det är ju jätteroligt faktiskt att en spelare från som inte är topp 6 liksom, eller ja, nu är de ju topp 6 i tabellen nu, men som inte tillhör den original top 6.
Och det är ju ingen, sådär tonåring som har slagit sig igenom heller, utan det är ju en spelare som har funnits med ett tag för Southampton. Kul att se att folk kan utvecklas efter 22.
Hade Chambers varit med på den här listan om du inte hade sett total förnedringen mot Swansea?
Nej, inte som ytterback. Han har inte varit.
Han känns inte så underappreciated heller. Jag tror han känns väldigt
snarare tvärtom.
Men det tycker jag ändå blandat när man pratar med Arsenal support, så en del gillar han skarpt och en del tycker att han är skit, så att jag vet inte.
Jag tycker han fick mycket hyllningar i början där.
Ja,
alltså.
Samma här.
Det kanske var mest som mittback när han fick hyllningarna.
Det är kanske där hans framtid ligger
också.
Ja,
det är det
förmodligen. Kan man väl misstänka. Vi går vidare. Mange N undrar, vem tror ni blir nästa svensk i Premier League? Svårt att säga.
Oj, ja, den är svår att säga.
Ja, jag kastar in en John Guidetti.
Ja.
Som ju tillhör visserligen Manchester City fortfarande.
Det vore ju roligt. Det vore ju jätteroligt att få se John i Premier League. Jag tvivlar ju på att det blir i City.
Nej, det tror inte jag heller.
Men i någon annan klubb.
Men man känner ju till Guidetti i England. Och det är ju en värvning som ett Aston Villa eller sådär skulle kunna göra. Om han går bra i Celtic den här säsongen. Och det tror jag är en försäljning som Manchester City skulle kunna tänka sig också. Mm. Spelare som ju kan den brittiska fotbollen efter alla snår där. Jogu undrar, vilket lag får ut minst av den potential som finns i klubben just nu? Och det kan ju bara vara Manchester City. De har väl kanske högst potential utav alla tillsammans med Chelsea då. Men som sagt, får inte ut potentialen alla gånger.
United ska väl vara med där också om man tittar på de gubbar de har. Alltså, så att...
Ja, det är flera. Vi snackade ju om det förra veckan, hur många klubbar det är som har underpresterat. Så det är ganska många som slåss om den. Så. Men man kan ju vända och vrida på det. Men City United definitivt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu vet jag inte om det är ett riktigt namn det här eller inte. Nu ska jag inte vara sån här. Kevin Tumfart. Tjabba, hur länge, jag har länge tänkt på denna fråga men har aldrig kunnat ställa den på grund av att ni spelar ju alltid in podden när man ligger och sover. Visar att han jobbar natt då. Avsnitt efter avsnitt tycker ni är alldeles för snälla. Så min fråga är, vilket lag tycker ni är det absolut tråkigaste att kolla på? Och vilken spelare är den sämsta i ligan fram med motorsågen?
Tråkigast att kolla på.
Jag kan ju säga så här, jag har ju följt City rätt så länge. Jag är till och med lite förkärlek till dem, kan jag avslöja. Men de senaste 3-4 åren, jag tycker inte det är kul att kolla på dem alltså. Jag tycker de har klassspelare som helt klart förhöjer tittarupplevelsen, om man ska säga så. Men jag sitter inte och njuter när jag kollar Manchester City spela hemma mot Aston Villa. Det är inget kul.
Jag tycker man ser så otroligt stor skillnad på City med och utan David Silva också.
Ja, det är det ju. Alltså, det är lite tudelat, för ibland tycker jag att de ska spela så fantastiskt jävla bra fotboll. När de får till det, som faktiskt borta mot Aston Villa här för en månad sedan.
Det är ju en förutsättning att David Silva är där och liksom styr och ställer och liksom hittar vinklar och regisserar det anfallsspelet.
Ja. Överlag så tycker jag topplagen liksom, det är för många matcher där det går för sakta och där det är för tråkigt.
Jag kan säga att laget som jag håller på, jag tycker Liverpool är för bedrövligt tråkiga den här säsongen. Det händer absolut ingenting. Några av de tråkigaste fotbollsmatcher fan man har sett har ju varit de här 0-0-matcherna när enda anfallet man lyckas skrapa ihop är liksom ett Balotelli-skott från 37 meter.
Jag tycker Burnley den här säsongen, det kanske är givet svar, men när det kommer en nykomling till Premier League så brukar man alltid se, det här var något nytt, det här var något intressant. De liksom, man blir lite överraskad, det har varit så de senaste åren. Norwich kom upp, spelade otroligt rolig fotboll där med Grant Holt och det var liksom något nytt. Sen kom andra nykomlingar som också har överraskat. Burnley, de har liksom inte gett någonting till Premier League, inte ett smack. Det är liksom, ja... Det är bara ett spelarmaterial som inte håller på den här nivån och de har inte lyckats liksom
de känns inte som
övervinna de hinder de har.
De känns inte som de har kraft att försöka.
Nej, och liksom, de har liksom alltså, de har inget alternativ. Nej, precis. Och de har inte liksom, de har inte varit något roliga att se heller. Så att för mig Burnley den här säsongen faktiskt har varit en tråkig nykomling faktiskt. Det var de ju inte när de kom till Premier League under Owen Cole då för 4 år sedan, eller vad är det, 5 år sedan är det. Då var de ju faktiskt en färgklick.
Vi tar en fråga från Facebook. Tack.
Sämsta spelaren, det är, kanske vi ska...
Ja, vi glömde
det är
den,
svårt ja. Att säga. Alltså, det är så... det är så svårt att... för det blir ju liksom någon spelare då som är en fringe player som är ung och sitter på bänken och hoppar in.
Men om jag säger så här då, utifrån liksom förväntningar, prislappar och såna här saker,
ja,
är det
man precis. Däremot, jag säger så här, jag hade ju en sån spelare i Birmingham för ett antal år sedan. Och jag skriver om honom. Nu har jag tappat namnet, men han var skotte, hade massa tatueringar, en anfallare som jag tyckte var så fruktansvärt dålig. Han var så sjukt jävla dålig. Jag tyckte han liksom tekniskt och på alla sätt, det var liksom en superrätt anfallare liksom, inte mer. Och jag bara satt och funderade, hur fan, jag tror det var Alex McLeish som var tränare då, jag tänkte hur fan kan han spela honom? Och sen slutade han att spela honom. Jag tror det var på den här tiden då den mycket tragisk bortgång när Christian Benitez fanns i klubben. Och jag tyckte att han var väldigt duktig, han hade liksom någonting, han kunde hota och sådär. Och liksom, hur kan Benitez sitta på bänken överhuvudtaget, även om det bara är en match, två matcher, tre matcher för den här soppan? Och
jag kommer inte
så bytte de ut jag kan heta Gary kanske. Jag ska googla på det sen och
se. Kan säkert heta Gary.
Hittar Gary O'Connor.
Hittar Gary O'Connor. Jag ska googla fram en bild på han. Men i alla fall så bytte de ut, så petade han honom. Och efter det började de vinna. Så bara började de rada upp segrar. Så det var liksom så här.
Du hade koll på det, Kalle.
Nej, men det var verkligen så här som att när de fick en vettig anfallare, då kunde de vinna matcher liksom. Det var säkert så att lagkamraterna, ja, vad hette han, O'Connor?
Rio Ferdinand var dålig den här säsongen också.
Ja. Det, apropå United, och nu lirar inte Ferdinand längre, men en sån som Andersson har väl ingen riktigt förstått vad han gjorde i Premier League heller. Det är också en sån där spel som man kan sitta och bli totalt vansinnig på när man ser han spelar in i mitt fält. Så att, det finns några såna där lirare man har haft under flera säsonger som man har stört sig på, men nu har vi ju sågat färdigt kanske.
Ja, men det är nog Gary O'Connor.
Ja, han kommer heter. Från Hibs. Hibernian.
Ja.
Bra, Fredrik. Härligt. Vi kan se en fråga från Facebook. Oskar Seger undrar en fråga angående fotbollsspelare och dess egenskaper / komponenter, det vill säga snabbhet, styrka, teknik, passningsfot, avslut, spänst och så vidare. Det finns egentligen hur många som helst. Vilka spelare i Premier League skulle bli avsevärt bättre kontra avsevärt sämre om man fick lägga till kontra ta bort en komponent från respektive fotbollsspelare? Jag tänker till exempel att Eden Hazard som har väldigt många bra egenskaper skulle bli en mycket sämre fotbollsspelare om man tog ifrån honom hans kvickhet. Och där är det klart att det finns ju spelare som lever helt och hållet på sin snabbhet. Vi har en Raheem Sterling, vi har några andra sådana exempel som lever otroligt högt på sin... Aaron Lennon utan snabbhet, det blir inte mycket fotbollsspelare kvar. Sen har han inte haft någon drömsäsong heller.
Thomas Hitzelsberger utan sin vänsterfot hade jag velat sett vad han hade spelat i seriesystemet då. Då hade han varit en division 3-spelare i Luxemburg ungefär. Han hade en sanslös vänsterfot som han levde på och gjorde en bra karriär på faktiskt.
Ja, man undrar hur David Beckham hade varit utan sin högerfot till exempel.
Ja, nej, det...
En brunkare.
Fotomodell hade han varit.
Ja, precis. Det är väl...
Fick man liksom lägga på någonting där?
Som ja, men det fick båda delarna. Om man fick lägga på en snabbhet på en spelare till exempel.
Mm. Eller en fotbollsskalle på Rafael.
En fotbollsskalle på Rafael. Ja, varför inte? Mm. Det är många som skulle må bra av en fotbollsskalle, kan jag känna. Kanske ett skott på Coutinho hade jag älskat. Fan, jag blir så frustrerad när jag tittar på den här... lille pojken som jag på många sätt älskar. Så han är så otroligt bra på att ta sig fram till skottsituationer och sen så blir det så ofta en strumprullare 3 meter utanför stolpen.
Han drog ju på en riktig jävla pärla i stolpen här för ett par veckor sedan.
Ja, mot Real Madrid. Hemma på Anfield var det. Alltså det är klart, han kan få en på en lyckoträff då och då. Det kan alla. Och han har ju faktiskt satt ett par bollar ifrån ja, men sådär 20 meter under sin tid i Liverpool, men Hade han haft ett skott som Balotelli, eller alltså ett riktigt skott, så hade han gjort rejält mycket mål.
Det har varit intressant att se, det finns ju många old school engelska mittbackar också i serien. Om lägga på lite snabbhet, kvickhet på vissa av dem, då hade de ju varit världsbackar allihopa. För att de har ju oftast mycket annat liksom, med taktisk kunnande, storhet, skallen, fysiken. Ja. Det de saknar ofta är ju kvickheten.
Ja, men ett riktigt bra löpsteg på John Terry, så hade han ju varit svårstoppad som mittback. Då hade han ju varit ohotad detta på den listan. Så är det ju. Ja, så där kan vi hålla på hela dagen tror jag. Lägga på och dra ifrån.
Ja, en bra fråga. Mm.
Viktor Dimberg skriver: känns som Mourinho är 3 klasser bättre jämfört med de andra Premier League-tränarna. Hur stor påverkan har det på dagens tabelläge?
Ja, väl väldigt stor påverkan, men det känns som man har gått igenom en massa gånger hur viktig José Mourinho är för sina lag, så att jag vet inte om det är så mycket nytt där egentligen, men det är klart att han har ju satt sin prägel ordentligt på laget, och han höjer spelarna och han kan motivera spelarna. Han är rätt smart med vilka han spelar, vilka matcher och sådär. Så att det är klart att han har en jättestor påverkan på Chelseas tabelläge.
Mm. Men det är inte så att det är några duvungar de andra tränarna heller, om man ska säga att han är nivåer bättre än Arsène Wenger. Än
ja, det Pellegrini. Tycker jag inte att han är.
Pellegrini.
Han är en av världens absolut bästa tränare utan tvekan, men jag tror också att man blir lite förblindad ibland av tabell och sådär. Idag har han ett fantastiskt spelarmaterial. Och jag tror att hade Arsène Wenger haft det spelarmaterial och Mourinho hade haft Arsenals spelarmaterial, så hade tabellen sett annorlunda ut. Så. Alltså du står ofta och faller med det spelare du har i truppen. Och han har en trupp som inte har några svagheter. Det har de andra tränarna. Jag menar, Fanchal har fått brottas den här säsongen, den här hösten, med en backlinje som har varit ett haveri. Och Arsenal har haft sina problem och en tunnare trupp och inte alls den, liksom, den här laget där man har världsklass spelare på varje position. Så att
Det känns ändå som om när Mourinho tar in en gubbe till sitt lag, så om det är en världsspelare, den spelaren blir inte sämre under hans vingar. Men det känns som det kan hända under i United, eller det kan hända en Özil i Arsenal. Där kan de ju gå bakåt i utvecklingen istället. Och sen tittar man på hur de matchcoachar vissa matcher, så tycker jag Mourinho är rätt överlägsen också. Om man bara tar det senaste exemplet där med Chambers och hans irrefärde mot Swansea. En annan coach kanske byter ut han i paus.
Men alltså, jag vill inte ta ifrån Mourinho någonting. Det kanske låter som jag säger, liksom sitter och säger att han är inte bra. Han är kanske världens bästa tränare. Så. Men man ska också komma ihåg, jag håller med dig i det du säger, men han har ju också alltid haft en budget där han kan ta in de spelarna som är av absolut toppklass. Han kan ju välja vilken spelare han väljer att ta till klubben. Medan andra klubbar kan ju inte göra det på det sättet, att Arsenal kan inte värva de här spelarna av den absolut toppkvalitet. Och du får ju du står ju fallen med de spelarna du har. Har du Branislav Ivanovic som högerback, jag tror att hade Wenger haft Ivanovic som högerback, då hade han också haft en snängd högerkant. För att han är så pass bra, Ivanovic, att han gör den skillnaden. Chambers är inte en färdig högerback.
Vi kommer ihåg också det, vi tittar på Mourinho i flera steg bakåt i andra klubbar han har tränat. Vi hade ju den här statistiken som från när vi gjorde Silly Season Deadline Day i augusti, så hade vi den här listan över managers som har spenderat mest oavsett klubb då de senaste 10 åren, och Mourinho är ju ohotad detta.
Han har alltid varit i den klubben som har mest pengar, eller inte mest kanske, men mest pengar i den ligan i alla fall.
Ja, men som för man ska komma ihåg, när han var i Inter så var ju det den klubben som spenderade
hur mycket som helst. Liksom, då hade ju Moratti hur mycket pengar som helst att spendera. Sen efter det har ju han dragit i svångremmen, och det gör ju att liksom en Mazzarri i Inter ser ju jättedålig ut. Ja, men så han har ju agerat under en helt annan kostnadskostym än vad till exempel då Mourinho gjorde på sin tid. Så att han har ju varit smart också, Mourinho. Han har ju varit den bästa, vilket gör att han kan välja de klubbar han går till. Ja, men han tar inte liksom en klubb som har begränsade resurser, utan han har hela tiden gått till den klubben som har mest stålar, och då har han möjlighet att värva de spelarna som han kan handplocka. Och det är ju precis som du säger, att en spelare som går till Mourinho blir inte sämre. Men det är ju också för att han har ju möjlighet att rata spelare som inte passar in i hans filosofi. Jag menar, hade han haft en Juan Mata i Arsenal, då hade inte han bara kunnat rata honom. För att det här är en spelare vi har lagt jättemycket pengar på när vi köpte. Vi kan inte bara rata honom, för det har vi inte råd att göra liksom, och sälja honom för. Ja, nu fick de ju mycket pengar för han ändå, men du förstår vad jag menar.
Han har ju gjort sig av med Mata, David Luiz, sen han kom till Chelsea, som är förstås är världsartister.
Ja, men passar inte riktigt men in i Mourinhos liksom, bygge så. Och han har ju budget för att kunna göra det.
Men han har ju skallen för att kunna göra det också. Det är det. Alla människor skulle inte rata dem där. De skulle titta på, men han har gjort sig och så. Han har de kvaliteterna. Men han har ju ändå en tanke och en idé som väldigt ofta är rätt. Och han gör och rätt när han
så verkar han ju inte alls bry sig om vad andra tycker.
Han är ju så pass stor så att han har fått mandat att göra precis vad han vill. En annan tränare i Chelsea hade kunnat sålt Mata, och då hade det blivit en mycket större grej. För det var ju en stor grej bland fansen att sälja publikfavoriten liksom. De var ju inte alls nöjda med det. Men återigen då, så visade det sig att Mourinho fick rätt. Och det är klart, att få han ännu mer mandat att göra det nästa gång. Mm. Och det är det han har gjort under så lång tid. Han har gjort så många rätt i sin karriär. Vilket har gjort att han får mandat och komma hem till Chelsea och bara skicka iväg publikfavoriten.
Det är nästan svårt att föreställa sig nu hur Mata liksom 2 säsonger i rad var Chelseas bästa spelare liksom, och var hela deras liksom kreativa kraft framåt, om man tittar på hur det har gått för honom i Manchester United och hur Chelsea går utan honom. Ja, det där är väldigt
han är ju en sån spelare, Matta. Han kan ju inte spela andra fiolen, utan så har du en Matta så måste du sätta han och vara, bygga laget kring honom, och då kommer han vara jävligt bra, men det kanske drabbar laget på andra sätt, och det är inte Mourinho beredd att acceptera, utan han vill ju ha ett liksom ett komplett.
Han vill ha satt defensiv för
ja, exakt, det är så han bygger sina lag liksom. Och det går inte att ifrågasätta det med den liksom samlingen titlar killen har dragit in.
Man hade ju undrat hur en sommar i Manchester United hade sett ut om det var José Mourinho som satt och värvade istället för Louis van Gaal som det var den här sommaren.
Det är svårt att säga att de hade gått till säsongstart med den där backlinjen som de hade.
Det är svårt att tänka sig det. Så är det faktiskt. Vi stannar lite vid Chelsea, för Marcus Junegård tar upp någonting som vi har diskuterat, men som kan vara värt att diskuteras igen. Chelsea har 29 spelare utlånade. Behöver lånecirkusen regleras på något sätt?
Ur ett rent tävlingsperspektiv så kan man ju tycka det. För att det blir ju jävligt tråkigt av att en stor klubb äger. Jag menar, om man inte sätter någon gräns, då kan man ju äga hur många spelare som helst. Så kan man äga 200 spelare. Men Udinese där i Italien, de äger väl 100 spelare. Så lånar de ut hur många som helst. Och det är klart att andra klubbar tycker det är tråkigt. Ur ett spelarutvecklingsperspektiv så är det ju positivt med att spelare får gå ut på lån. För att, att de sitter liksom och ruttnar i ett reservlag och inte får spela matcher, det är ju något som hindrar deras utveckling. Så att spelarsynpunkt så tycker jag att det är positivt. För att de här spelarna skulle ändå lockas av att gå till storklubben som betalar bättre löner. Och då skulle de hamna liksom i en situation där de inte får spela matcher istället. Nu får de spela matcher.
Vi har fått in en fråga här från Felix Persson som jag hoppas att ni kan ge ett riktigt bra svar på. Vem är Premier Leagues snyggaste spelare?
Då benar han rent utseendemässigt.
Ja,
inte,
precis.
Inte estetiskt
ingen
på planen.
Ingen fotbollsestetik här, utan vem är snyggast helt enkelt?
Det finns många snygga spelare, men
förra säsongen var det ju Pablo Osvaldo. Utan tvekan, det är min personliga favorithunk i fotboll.
Ja, han har bra face.
Sen har jag då som Liverpool-supporter kärat ner mig lite i Emre Can. Som har lite den här superhjälte-looken, stor, bred haka, bra skäggväxt.
Dåligt på det har man sådär. Men Daily Blind, den ser inte han ganska bra ut?
Ja, men det är väl en han är lite sådär pojkbandsöt, va?
Ja, lite så take that-typen. Liksom.
Beror ju lite på vad man är ute efter om man ska sätta sig in i den andras perspektiv. Ja, jag kan ju tycka att en sån som Terry är grymt sexy ibland. Nej, men det är min smak. Sen en sån som Jovetic, som man följer han på Instagram och ser hans kroppsbilder han lägger ut. Han brukar ju gilla att vara på playan där nere, om det är nere på Balkan. Så.
Han är vältränad.
Han har en, det är inte mycket fettprocent på den kroppen. Alltså. Så kör han sådana här tajta speeders också. Så att, det är aldrig fel. Så det finns några, men Terry skulle ändå vilja slå ett slag för. Det tycker jag är en riktig gigant.
Ja, här kära lyssnare har ni chans att reagera på Fredrik Falk. Gör det på Twitter eller leta upp honom någon annanstans.
Hemma.
Ja, Terry kan ringa.
Så kan ni diskutera John Terrys sex appeal. Vi byter utsida mot insida då. Och så tar vi Erik Axelssons fråga. Vem tror ni är den smartaste respektive dummaste spelaren i Premier League utanför planen? Vem har högst respektive lägst IQ?
Frank Lampard har väl presterat oerhört bra i någon sån här Mensa-grej. Så att jag säger Frank Lampard.
Tror vi inte att Joey Barton någonstans har ett högt IQ?
Han vill ju gärna förmedla
den
bilden.
Han tror ju det. Men skulle han inte potentiellt kunna vara en, även med andra mentala utmaningar, en ganska skärpt kille?
Kanske det. Jag tror det är lite som Kalle säger. Han vill nog framstå som Han vill nog framstå som en smart kille, men han är väl lite quasi intellektuell kanske.
Ja. Ja, men så är det väl. Vem är dum då?
De alla andra.
Alla andra.
Jag tror det är lättare att hitta folk i den kategorin.
Alltså, jag tror inte.
Det är inga plugghästar kanske.
Det är inte, nej, det är inte de med högst studielån som spelar i Premier League, och de hade de haft några andra, de kunde betala av dem dessutom ganska fort. Men jag tror inte att det är intelligensreserven heller riktigt. Nu är jag fördomsfull, men så mycket har väl konstaterats av.
Det finns det inte sån här klassisk Micah Richards citat från Hasse Backe, va? Han var i Manchester City, att den här killen har alla fysiska förutsättningar, men han är ju dum som en moraklocka, så att det går liksom inte att förklara för honom hur han ska springa på planen och hur han ska bete sig liksom. Och det är det som gör att han aldrig kommer bli den där stora fotbollsspelaren som han har de övriga förutsättningarna för att bli.
Men jag tycker det kanske förändras lite över tid också, så man tittar på många av de här stora spelarna. De är ändå ambassadörer för sin klubb och för sitt landslag, och det är ju liksom vandrande multiföretag som går omkring, så att de har ändå shapat upp så där, tror jag. Och det är ofta den bilden jag får. Man följer dem på Twitter, man följer dem på Instagram eller vad det nu kan vara, så får man ändå en bild av att många av dem där är ändå rätt skarpa när det gäller att
PR-biten. Så är frågan om hur mycket de gör av det själva, eller om det är PR-teamet bakom som coachar dem i det.
Så kan det vara, men jag vill bara få fram, alltså, den bilden är ju, det tycker jag ändå, den är dominerande, att det är en massa dårar som springer runt och är allmänt korkade liksom. Mm. Så att sen hur mycket det ligger, som Kalle säger, att det kanske är mycket PR-människor som står där bakom, men Odden Winge kanske skulle behöva en bättre PR-kille än vad man säger så.
Jag tycker han gör alldeles utmärkt reklam för sig.
Han är skadad nu tyvärr, Odden Winge. Det tycker jag är tråkigt, för att han var på gång där i Stoke, tycker jag, efter flytten dit.
Där kan vi prata faktiskt om lite underappreciated players, för det har handlat om väldigt mycket annat med honom och konstiga flyttar och inte minst transfer-debaclet där med Queen's Park Rangers. Men en spelare med ganska mycket kvalitet, kan jag tycka.
Absolut. Det är inga fel på hans fotbollsmässiga kunskaper.
Nej. Marcus Bergman, han kastar upp ett hypotetiskt scenario här. Svenska fotbollsförbundet har satt upp Hamrén på transferlistan. Vem byter vi med, vilken Premier League-manager skulle passa bäst i Sverige?
I svenska landslaget?
Mm-hmm.
Sam Allardyce.
Jag hade på känn att du skulle ta honom.
Allardyce.
Ja, det hade varit
Big Sam, gå tillbaka på liksom rakt spel. Och nu har han i och för sig utvecklat West Ham här till något annat, men jag vill tillbaka till Big Sams fotboll med landslaget.
Ja, men vi måste komma ihåg här, liksom situationen i svenska landslaget. Vi har generationsskifte, vi har en superstjärna som liksom det mesta ska kretsa omkring i alla fall typ ett par år till. Och sen ska det byggas nytt. Vem löser den uppgiften bäst?
Big Sam.
Big Sam, men
Big Sam, går han ihop med Zlatan?
Ja, det är frågan så här. Går Zlatan ihop med Big Sam? Ja. Det är det. Det är inte någon man sätter sig upp emot. Nu är i och för sig Zlatan lite egensinnig så när det gäller tränare, tror jag. Så att, det är väl han som bestämmer där. Men jag tror på Big Sam.
Harry Redknapp kanske inte hade varit så jäkla dumt heller.
Harry,
nej, då hade det blivit lite rubriker och lite kul. Ja. Nej, det är svårt. Om man bortser från de här toppmänniskorna liksom, som kanske inte är så jäkla roliga att välja. Det är klart man hade valt en sån om man fick chansen ändå.
Säg så här, hade ni bytt Erik Hamrén mot Roy Hodgson?
Ja, det hade jag gjort rakt av. Jag hade bytt Hamrén mot många managers i Premier League. Men ja, det är precis som du säger, Falk. Alltså, det är klart man tar Mourinho om man tar någon. Du vet ju att han går ihop med Zlatan. Du vet att han... Han kommer vinna matcher. Mm. Alltså han kommer se till så att laget maximerar sina chanser att vinna matcherna. Så att, men annars, Harry Redknapp hade varit jävligt kul. Den svenska pressen och de hade älskat Harry Redknapp, för att han är ju en underhållare av rang.
Mm. Jag har ju två stycken killar på den här redaktionen som hade flugit hem från vilken semester de än hade varit på för att ta del av den första presskonferensen. Så är det ju. Om vi bara tittar på landslaget ur rent generationsskiftesmässigt perspektiv då, om vi bortser från Zlatan, om vi bortser från de liksom etablerade spelarna, och så tänker vi att vi ska bygga ett nytt landslag här framöver. det blir väl Mourinho kanske då i alla fall, eftersom man vi ändå håller honom som etta. Men vem skulle kunna bygga om det här landslaget på ett
Tony Pulis. Nej, inte han heller. Fan, mina förslag sågas här.
Men vad säger vi om typ en sån som Brendan Rodgers då? Som ja, kanske ändå har något så här halvspännande på gång, får man väl ändå säga. Även om det inte går superbra just nu, så känns det som han har intressanta idéer. Han är väl hyfsat bra på att kanske slussa in unga spelare och sådär. Så att honom kanske, Monk gör det bra, du har varit inne på det tidigare. Så att det är väl som vi konstaterade tidigare, att varenda manager i Premier League skulle göra det bättre än Hamrén. Så att det är väl
allt. Paul Lambert tror jag också skulle vara, om vi pratar om att slussa in unga spelare. Det är ju det annars sysslar man i Aston Villa. Så att jag skulle nog också klara det väldigt bra.
Mm. Spännande, intressant, vet ni vad? Jag vet att du har bråttom, Kalle, så att vi ska knyta ihop den här säcken för den här veckan. Tack Fredrik, tack Kalle för att ni tog er hit. Tack kära lyssnare för att ni rattade in. Och så hörs vi om en vecka igen. Då har vi en hel omgång att prata om, eller hur?
Magiskt.
Tack.